Ja hej och välkomna till Slag efter 12. Mitt namn är Hasse Sundqvist. Idag ska vi diskutera om ungdomar och våld i stan. Och jag har lyckats få hit en hel del experter på det här. Vi har Michaela Söderström, äldre konstapel på förebyggande arbete vid Helsingforspolisen. Välkommen.
Tack.
Sen har vi Christian Wentzel, verksamhetsledare för stationens barn.
Hejsan.
Vi har också med oss Oskar Rehtinen från Krisjouren för unga.
God dagens.
Och sist men inte minst så har vi Stefan Sundqvist, chef för ordningspolisen i Åbo. Hej Stefan.
Hejsan, hejsan.
Nåja, om vi skulle börja reda ut det här hur våra unga mår idag och hur det visar sig ute på stan. Michaela, du jobbar med förebyggande arbete. Vad går det ut på?
Ja, det vill säga jag jobbar då under alarm- och övervakningsenheten här i Helsingfors polisinrättning. Men vi jobbar med förebyggande arbete vid en skild funktion. Och vi är indelade i tre grupper. Att vi har en grupp som jobbar med minoriteter, med olika kultur- eller språklig bakgrund eller då politiskt ideologiskt extremism. Och sen har vi en annan grupp vart jag hör till då, och vi jobbar med ungdomar och med sån här problemlösningsmodell, lokal problemlösningsmodell kan man kalla det till på svenska kanske. Och sen har vi ännu en tredje grupp och vi kallar det för ett ankarteam. Och i det teamet då ingår en polis, socialarbetare och sen psykiatrisk sjukskötare har vi också med i det här teamet. Och de träffar då till exempel ungdomar som har gjort brott och är under då 15. Och har blivit då åkt in för att man har gjort ett brott och när det inte då leder till brottsutredning, när man inte har ännu det där straffrättsliga ansvaret, så är det då oftast då ankarteamet som föreslår en sån här träff med polisen då. Och det som vi gör, så mycket samarbete med då barnskydd och andra tredje sektors organisationer.
Så du har en klar uppfattning om vad som händer ute på stan med ungdomar, skulle man kunna säga?
No, så hoppas jag att det är en av våra mål också i den gruppen var jag jobbar, att vi ska känna igen vår verksamhetsmiljö och veta hur ungdomarna har det och vad det är för fenomen för tillfället.
Christian Wentzel, ni har också från stationens barn en bra uppfattning om vad som händer på stan.
Jag vågar påstå att så är fallet. Och det är ju en uppfattning som kommer till av det att vi tillbringar tid där ute i det offentliga rummet. Om det sen är gator, torg eller köpcentrum, så vi är på ort och ställe och kommer i kontakt med ungdomar och försöker bygga upp en dialog med dem och den vägen få in information om vad som är på gång.
Ja, så ni tyrer inte enbart till rubriker som vi andra så att säga.
Nej, kanske vi till och med ibland är med och skapar det.
Oskar Rehtinen, ni träffar ju också ungdomar och du jobbar på krisjouren. Så du har en uppfattning hur de mår i dagens läge.
Ja, alltså de vi träffar så har vi ju någon form av uppfattning förstås. Och vad heter det? Vi träffar ju då alltså ungdomar i åldern 12-29, så det är ganska stort och brett område. Och det där. och ska vi säga att största delen av dem är ju kvinnor, så där statistiskt sett så blir det ungefär så där 70-80% kvinnor och en mindre mängd män då. Och det där, så där är ju förstås också någonting vi mycket funderar kring, att hur kan vi skapa service som tilltalar män att få hjälp eller att våga tala eller att hitta till våra service.
Tycker du att inte män vågar, eller upplever ni det att männen inte vågar vända sig till er?
Jag tror att det finns en ganska allmän uppfattning kring att, att män har en annan approach till det här på något vis. Att våga be om hjälp och så här. Jag faktiskt fick framför mig en rapport av som Nyti och pojken Puhelin hade gjort. Och var då nästan 1000 människor att svara på. Och där just så talades det mycket kring att män har kanske en större förmåga att tänka att de ska klara saker själva. Eller det att man måste visa sig stark, att inte liksom, då upplevs det att man talar om sina känslor eller att man visar sig att man mår dåligt som en svaghet. Och det kan definitivt förstås bidra till den här. Jag tror också att på många ställen så är vi på väg åt ett bättre håll där unga mera pratar, och man ser det till exempel bland kända YouTubers och allt möjligt som vågar, när de som förebilder visar att hej, det är okej att prata om saker, så märker man också att det speglar sig sen på våra tonåringar.
Stefan Sundqvist, du är i Åbo. Hur är situationen där? Vi läser ju oftast rubriker från Helsingfors att det är oroligt på gatorna här, men hur har ni det i Åbo?
Jag skulle säga som överlag så är jag inte, åtminstone på vårt område, så värst orolig för ungdomar överlag. För de flesta så går det helt bra, eller åtminstone okej. Men sen den lilla gruppen ungdomar som har olika sorters svårigheter, så där känns det lite som att de här svårigheterna blir värre hela tiden, och den här utslagheten så är liksom hårdare. Jag vet inte om det finns fler utslagna, det är svårt att säga om det skulle vara så, men de som är det så mår liksom sämre, känns det som. En sån liksom uppfattning har vi i våra trakter.
Precis, vad kan det bero på? Är det coronan nu som ställer till det också för ungdomen att de har en svårare att...
Om jag fortsätter ännu, så coronan är förstås en utmaning. Det har varit svårt att träffa kompisar, och vi vet ju att sociala kontakter är viktiga för oss alla, och speciellt för unga. Så det har varit en tilläggsbelastning nog. Samtidigt finns det nog vissa andra processer som har varit igång i tiotals år, och en är drogbruket. Alltså helt enkelt bruket av olika rusmedel bland unga blir sakta men stadigt allt mer vanligt. Och attityderna har blivit också väldigt toleranta, speciellt mot så kallade lindriga droger, om vi säger så. Så det börjar vara så pass alldagligt bland ungdomar att de egentligen inte noterar det som någonting överhuvudtaget. Och det är ju en sak som också leder till många andra problem, inklusive mentala problem i förlängningen.
Precis, ja. Christian Wenzel, du inte har kunnat ha upp era kaféer som ni annars har. Så hur har det påverkat ungdomen att man har någonstans att komma? De vill ju samlas ändå.
Och gör det också. Ja. Och då är det offentliga rummet, alltså järnvägsstationen, framförallt då köpcentren och dylika inrättningar där man kommer samman. Och sen, jag menar, i huvudstadsregionen så det kollektiva trafiknätet är ganska väl utbyggt. Det finns metro, spårvagnar, bussar, närtåg. Så de här ungdomarna är mycket vana också att röra sig. Och de kan förflytta sig mycket snabbt. Och sen, jag är nu själv en farbror i 50-årsåldern, så i min ungdom var de sociala medierna liksom Stockas klocka och Espen. Men med dagens teknik så kommunikation, information byter ägare snabbt, och om man får höra att kompisarna kanske håller på att rocka ut för någonting i en annan del av stan, så det går mycket lätt och snabbt att mobilisera, så att säga, de egna trupperna är där. Och det här betyder att vuxenvärlden också får lov att vara på alerten och lära sig att använda de här samma verktygen som de unga gör, och liksom följa med saker och ting. Och här finns inte bara en lokal och nationell dimension, utan vi måste följa med också vad som sker globalt, för det kan uppstå företeelser eller fenomen i andra delar av världen som tack vare YouTube och andra dylika grejer kommer till kännedom här, Och vi har ungdomar som tycker att hey, det där är spännande, det där är cool, verkar coolt, det där är knasigt, men vi ska ändå haka på det. Så att vi kan inte liksom tänka att vi lever i någon bubbla idag, utan blicken måste vara vid.
Märker man det, Michaela, på stan att den här globala världen är, att man tar efter kvickt vad man ser på?
Ja, nu håller jag helt med på att, och kanske Kristen sa bra med det här med sociala medierna, så det också kommer ett hårt tryck därifrån att hur man ska bete sig, hur ska man klä sig, och man är färdig att göra ganska ifrågasättande saker till och med för att bygga upp just den här statusen i sociala medierna. Och därför tycker jag att det ska vara så viktigt just för också för barnens föräldrar att ta det på allvar och diskutera att vad är det som händer i ditt liv där på sociala medierna. För det är inte bara en eller två fall som av de där situationerna som vi har varit och reda ut, till exempel något slagsmål ute då i någon park. Så det har börjat med i sociala medierna. Där har det varit någon konflikt och sen har man varit så att okej, vi träffas och så ska vi slåss. Eller att hej, kom hit, så diskuterar vi om saken, men i verkligheten alla vet, åtminstone ungdomarna, att då talar vi om ett slagsmål. Och där sen igen sprids ryktena i sociala medierna och sen får man sina stora kompisgäng som är då ivriga att komma med och se på. Och på det sättet sen eskalerar situationen.
Precis, har vi i Finland då en gängbildning?
Det beror lite på hur vi vill definiera gäng. Jag själv tenderar att använda det här när vi talar om brottsliga gäng, så då borde vi kanske ha en liksom klar hierarkisk struktur. Mm. Kanske de har några insignier så att man ser till vilken gruppering de hör, och kanske de har några initieringsritar. När det sen gäller ungdomar så är min uppfattning kanske att det finns tätare och mindre täta sammanslutningar, men det är liksom mycket mera, de ändrar liksom struktur, och ena veckan kan du hänga med de här typerna och nästa vecka så hänger du med de här, att någon annan kan sen tycka att det här är också liksom gängformationer, men det här är liksom semantik, vad man förstår med vissa ord. Men att onekligen finns det åtminstone mindre tecken att tyda att till vissa delar kanske, när det gäller vissa grupperingar, så är vi åtminstone på väg kanske åt ett sånt håll.
Upptäcker du det jobb också, Stefan Sundqvist, med att det bildas ungdomsgäng eller ditåt liknande?
No, jag är ganska långt av samma åsikt, att inte kan vi prata om något stadigvarande strukturer, utan de är mer liksom ad hoc, det vill säga här och nu. Ungdomarna känner säkert samhörighet med likasinnade, men det varierar som sagt. Det kan vara den här etniska bakgrunden som det här veckoslutet är orsaken varför man kanske är tillsammans med ett visst gäng. Sen kan det vara någon annan tanke bakom varför man är i ett annat gäng följande veckoslut. Och så där. Vi har inte sett sådana strukturer som vi skulle vara, som skulle vara stadigvarande eller som skulle ha väckt någon speciell oro, utan de strukturerna gäller nog mera en mer organiserad brottslighet, och då pratar vi här enbart om vuxna helt enkelt.
Sen har väl vuxenvärlden alltid, när vuxenvärlden rör sig på stan, om man ser en samling ungdomar någonstans, så tänker man att vad drishar de här nu här, att vad är det här? Och det är viktigt att komma ihåg att de här ungdomarna har ju lika rätt att befinna sig i det offentliga rummet som alla andra åldersgrupper.
Hur ser du, Oskar, på det här? Hur viktigt är det för ungdomarna att ha den här samlingen?
Nu tror jag väl att den är jätteviktig. Och liksom jag kan både förstås se från min eget perspektiv som tidigare ung och vad det innebär bar. Men så tror jag nog att det där, speciellt nu när vi lever igen i den här, du frågade här tidigare om coronan, att ha det en påverkande effekt. Och det ser vi ju nog att folk talar betydligt mer om ensamhet, om det att att det är svårare att upprätthålla saker. För att rutinerna är helt andra nu när man sitter hemma. Kanske just på skolorna är mycket på distans. Och det där människor som har klarat sig sjukt bra i skolan tidigare och har tyckt att det var ganska lätt och så här. Och lite så där bara dansa sig fram nästan. Jag har hört faktiskt sådana historier. Var det sen med det här att börja jobba på distans och allt det här. Så har allting liksom, det har kastats om helt och hållet. Och vitsord har sjunkit riktigt mycket och så här. Och, det där, och då har man börjat skapa nya liksom sätt att vad heter det, nya rutiner och sånt. Och då blir det jätteviktigt med och den här grupperingen och hur ska man liksom... Så då tror jag att det kanske nog kan också få en sån här liksom extra boost att hur ska vi på något vis kunna ses i alla fall. Och då blir det ju som Christian sa, just att man träffas ju där var det är okej att träffas. När inte finns kaféer eller ungdomsgårdar så får man då till hänga på liksom... På något köpcentrum eller något sånt. Och definitivt så kan jag ju också relatera till det från min ungdom liksom. Och vad heter det? Ja, det, så att nu är det ju en viktig
del. Det hör till ungdomen att ha ett sammanhang så att säga.
Ja, och det handlar ju om att utveckla liksom den egna sociala sfären. Komma i känna nya människor. Samverka med andra så att det är inget konstigt med det.
Stefan, du ville säga något?
Ja, tack. Det är ju lite märkligt att vi vuxna, många av oss vuxna, ser det som automatiskt någonting negativt om vi märker att flera ungdomar är samlade. Som om det skulle vara bättre att de är då ensamma eller högst två i gången eller liknande. Att jag förvånas över att det känns för många som ett hot eller något automatiskt negativt att vi har ungdomar samlade. Det är lite märkligt. Ja, vi tänker knappast likadant om 50-åringar som är samlade på ett ställe.
jag tänkte just säga att är det alltid dåligt det här med att det gängbildning så att säga, att man samlas. Kanske gäng är ett sånt ord som har en negativ klang.
Det var en jättebra point som Stefan lyfter upp, att vi lätt kommer in och vi går in genom den här, liksom, vi går genom rädsla. Och jag tänker just att rädsla är ju någonting som styr, det är därför vi sitter här, att det finns kanske en rädsla att oj, kan man inte gå ut på stan mera, eller det finns en massa ungdomar som inte bryr sig om coronaregler, eller någon studerande i Vasa som inte har brytt sig och så har alla möjliga blivit sjuka. Vi tänker alltid på det, att det är de här grupperingarna och de är sådana farliga saker som inte tänker på vad de gör, medan sista slutningen så är de enskilda individer också som jag tror att många gånger det skulle vara bra att också få ge ett ansikte på och det där. Och vi diskuterade ju tidigare om att det skulle vara härligt att fått med någon ung hit om också som på något vis ett ansikte. Men det är ju lättare sagt än gjort. Men så här, när man talar om gruppen tror jag att gruppen gärna borde få vara med. Men sen igen så gjorde HBL en jättebra grej kring just att tala med unga om hur de uppfattar det. Och de säger ju egentligen samma som har sagts här ganska långt, att förstås finns det vissa rädslor, man checkar sig själv på vissa ställen. Men i stora helheter så mår människor ganska sådär förhållandevis bra även om coronaläget.
Men detta är inte sagt att det skulle i vissa grupperingar kunna finnas grupptryck.
Exakt.
Där personer till och med pressas att göra saker som de kanske egentligen inte skulle vilja göra. Man vill visa lojalitet mot den egna grupperingen, man vill kanske klättra i gruppens interna hierarki och vill visa sig tuff eller på styva linan. Så att här är ganska många faktorer som spelar in och generaliseras kan man icke, utan man måste se på det här som ett ganska som en mångfacetterad sak.
Michel, du är ute på stan och rör dig bland folk. Märker du att det har blivit stökigare eller är det alltid business as usual?
Tvärtom. Att det har ju varit ganska lugnt ute på gatorna sådär, generellt. Men sen att där finns ju sen de som inte har något ställe att gå till. Och till exempel just ungdomarna som det kom fram när de inte har ett ställe vart de kan gå. Det finns inget att göra. Så kommer de då ut till exempel då till olika köpcentrum och hänger där. Att där har vi märkt att det har liksom kanske samlat sig lite mera unga än förr. Och sen när man går fram och diskuterar med dem så hämtar de just den här samma problematiken. Att när det är så himla slött där att sitta bara hemma och man kan inte gå någon annanstans, så kommer de där dit då.
Nu har det ju förekommit mycket, i alla fall i rubrikerna, att knivar har blivit allt vanligare, att man lättare tar till kniv. Vad kan det här bero på?
Det ska nu finnas ungdomskulturer, det här till exempel det roadman-fenomenet som härstammar.
Jag förklarar lite, vad är det för det är ett sånt
förekommande? Det är liksom en person som ska så att säga vara street smart och klara sig i den hårda världen på gatan och liksom hanka sig fram genom att syssla med all slags business helt enkelt. Och det finns vissa klädkoder, men att man ska sen kunna försvara sig också på den här tuffa hårda gatan, den här hårda miljön. Och om jag förstått saken rätt så då bär man någonting på sig. Sen så klart det att rusmedlen, de illegala sådana, har vuxit sig starkare bland vissa grupper, och där ingår pengar alltid. Har man inte pengar och måste skaffa pengar, så kan man råna någon. Uppstår det någon konflikt vid ett köp-sälj-tillfälle, så kanske man känner sig tvungen att försvara sig, och då kommer de här knivarna fram.
Om man använder dem lättare, så att säga.
Michaela kan säkert, kanske du har mera information om det, men att just ja, siffror och information som vi har fått direkt från ungdomarna, så det här tröskeln att ta fram den där kniven har sjunkit. De flesta som bär på kniv, enligt egen utsago, bär de på den här kniven för att försvara sig själv. Men när konflikter uppstår och så här, så kan det vara att man inte alltid tänker tanken helt till slut, utan tar fram den här kniven helt enkelt.
Ja, det är just den här saken som jag under de senaste dagarna har gått många diskussioner ute på sociala medierna, var jag då med, och med ungdomarna, när de frågar att är det inte en godtagbar orsak att jag har en kniv för självförsvar? Och sen när man liksom öppnar upp den, är att det är ingen orsak att bära kniv. Så det är ganska på det sättet oroväckande att det är för många en nyhet att de inte visste. Och att vad kan de då bära med sig för att försvara sig själv? Att det har varit en ganska sån här aktuell grej för tillfället. Om man tänker på diskussionen som vi har varit med på i sociala medierna.
Det här låter ju lite som diskussionen i USA, att man måste få bära vapen för att försvara sig själv. Hur är det, Stefan, i Åbo, har ni också märkt att knivarna har blivit vanligare på stan?
Inte i samma utsträckning faktiskt. Vi påträffar förstås många olika äggvapen och ibland också skjutvapen, också bland ungdomar. Men som en tydlig trend så måste jag säga att jag har en känsla av att det här är mer nog ett fenomen som gäller huvudstadsregionen i det här landet. Det är min uppfattning.
Så den här roadman-kulturen är då här i huvudstadsregionen då främst?
Jag skulle säga så.
Det som jag lite funderar ju då, att om vi säger att vi talar här om att det här är ett större problem i huvudstadsregionen, så, och det skrivs om i media. Så vilken effekt har det att vi på något vis kanske stärker det? Lite som den här trenden med roadman då, så på samma sätt att okej, det är lite farligt i Helsingfors. Okej, kanske jag borde ta med min kniv. Jag vet att det sades att man inte ska göra det, men kanske jag borde det. Sen står jag där liksom, hämtar knytnävarna till någon som kommer med kniv emot mig. Att den här rädslan börjar göra att det trendar, så att säga. Vad tänker ni?
Ja, intressant media och tanke. Ja, det.
Men jag tänker så här att kanske vi vuxna läser det i form av tidningsrubriker, och fast tidningarna inte skulle skriva om de här grejerna, så sociala medierna där ungdomarna rör sig och meddelanden ungdomar emellan, så det är nog avsevärt mycket svårare att så att säga ta sig dit, och det kräver sen personer som Michaela som har tid och jobbets vägna att kunna liksom vara där och svara på frågor, men när någonting, ett fenomen blossar upp bland ungdomar, så det kan tyvärr växa sig förvånansvärt stort, och vuxenvärlden kan ibland vara omedveten om det, och fast de skulle vara medvetna om det, så kan det ändå vara knepigt att nå ut med liksom rätt information dit. Och sen känslor, vi talar tonåringar som annars också har kan ha ett ganska upp och ner känslosvall. Så det gäller också varande på gatan, att det kan hetta till mycket snabbt. Och det här med den egna hedersbegreppet har kanske ändrat i vårt samhälle under de senaste decennierna. Vad uppfattas som heder, vad uppfattas som försvarande av heder? En del människor är kanske färdiga att ta till drastiskare metoder om de känner sig, upplever att de har blivit sårade och man har liksom inte respekterat dem. Så då vill man ge igen riktigt ordentligt.
Men det kan finnas missuppfattningar då bland människorna?
Det kan säkert finnas språkliga missuppfattningar och också liksom kodexmissuppfattningar. Att på samma sätt som vi kanske uppfattar ord på olika sätt, så gester, handlingar kan uppfattas olika av olika människor, och det i sin tur påverkar sen utfallet av det hela.
Ja, det är märkligt.
Stefan här.
Ja, Stefan, du vill kommentera.
Ja, alltid har det ju varit så att den nya generationen lever delvis i en liten egen värld. De har ju förstås behov av det också, att ta distans till oss vuxna. Men jag har samma åsikt att situationen är lite farligare nu när vi har de här effektiva sociala medierna. Att de här nya fenomenen eller tokigheterna kan ta fyr alltså på ett dygn eller på två dygn. Och det är en helt annan en utmaning för myndigheter och för oss alla vuxna att hänga med i den svängen. Att om det går snett så att säga, så kan det gå så snabbt att vi hinner liksom inte överhuvudtaget med. Det är en sak som är ny nu i och med de sociala medierna och kvickheten där. Att även om vi försöker hänga med så har vi svårare än tidigare.
Har vi satt tillräckligt med resurser på det då? Jag tänkte, räcker det med att ha bara några Michaela som följer med, eller borde vi sätta ännu mer resurser? Vad säger du, Michaela, om den här saken?
Ja, en bra point och någonting som jag tycker att vi alla borde jobba mer för, att på något sätt hänga med där i det där livet där ute på sociala medierna, för att fast också även i Helsingfors har vi samma syn på ungdomarna, att vi har ju jättefina ungdomar här men att det är en liten del som mår dåligt, men att det betyder inte det att de som har allt det bra inte skulle veta någonting om den världen var de lever i, de som har det dåligt. Att hellre sen få den där kunskapen tillsammans med en trygg vuxen att gå igenom de här sakerna, än att sen börja på egen hand scrolla sociala medierna och liksom tro på den världen och allt det som kommer därifrån, och utan att ifrågasätta att hej, att det kan ligga någonting annat också här bakom, att det är inte så fint att använda droger, att det blir allt bort det där negativa därifrån.
Så med andra ord så borde vi vuxna som borde ta oss i kragen här och följa med. Vad säger du, Christian?
Det finns ett ord som stavas empati. Och det är kanske en sån här grej som vi borde bli bättre på att lära ut till våra ungdomar. Vare sig det handlar om liksom mobbning där man skadar den andra fysiskt, eller om det handlar om mobbning som sker på liksom sociala medier. Men det här med empati människor emellan, så det är, någon kanske kan tänka att vi är födda med det, men jag hör nu till dem som anser att det är en grej som måste läras aktivt ut. Och där tror jag att vi borde bli mycket bättre. För en människa som är empatisk, har empatiskt kunnande, är kanske inte lika benägen att på ett eller annat sätt skada en annan.
Är det då hela samhället som borde komma med det här, för så många kommer ju från söndriga familjer.
Man ska inte vara naiv heller. Det är inte så att jag vill sätta blommor i håret och tralla omkring och tro att liksom allt löser sig med det, utan det krävs hårt arbete, närvaro och resurser för det där jobbet. Och sen en sak i dessa kvartalsekonomins tider var vissa saker tarvar tid. När det gäller ungdomar, om inte vid 16-17 års ålder, de har förlorat all tilltro till vuxenvärlden. Så till exempel i vårt arbete, det kan ta upp till ett år eller ett halvt år att bygga upp det där förtroende mellan den vuxna och den här unga. Att vi kommer ens under ytan och kan börja bearbeta den där hårdskivan där det finns en massa liksom felaktig softa. Så att, och det här är ett resurskrävande jobb, men det här är ett människojobb. Det här är ingenting du kan ersätta med en applikation och så här, utan det här är människor emellan. Så att vi behöver liksom kött och blod till det här.
Jag skulle vilja just påpeka att just som du säger, Christian, att det är ett människojobb och när vi funderar på det så funderar jag ofta på det här att det som vi lätt glömmer, jag har haft många olika diskussioner med föräldrar i olika, liksom, med olika case, det handlar om unga som tittar på porr i väldigt tidig ålder, eller det handlar om liksom så här förhållande, hur de förhåller sig till världen och hur de, till exempel hur mycket de använder sin kännycke. Och i slutändan tror jag det där att den smärtsamma sanningen är där att vi borde se oss själva i spegeln som förebilder. Och det tror jag är något som är superviktigt att ifrågasätta. Att var är jag i förhållande till mitt barn eller till de som jag ser på stan? Vad är det jag gör? Är det jag som raglar omkring på gatan och förväntar mig att de där gängerna där då ska bete sig? Eller är det jag som sitter på telefonen medan min unge försöker tala med mig? Och visar att jag inte bryr mig, eller jag visar ju inte att jag inte kanske bryr mig, men det kan uppfattas så. Så att jag tror att där i de där jättesmå vardagliga grejerna, som det tar jätteont ibland när man själv märker att fan, nu var jag nog inte riktigt, nu mockar jag också. Men att där någonstans så tror jag vi måste ändå börja, för det är det som bygger sen på de där större stenarna då förhoppningsvis. Så jag har nog alltid en sån här. Jag hör nu kanske mera till den där med blommor i mitt hår, så att jag litar ju liksom på våra fina ungdomar och vad heter det, och det säger jag inte att du gör heller, men liksom också att det är den approachen jag många gånger går med, och jag tror att det finns en väldigt stor empati bland många, men i grupperingar så kan den empatin försvinna när vi slutar se individen och mera börjar se grupper som rör sig eller så, då är de bara de där, det är liksom vi och dem.
Alltså, vi borde kanske ha ett samhälle då där alla är mera tillsammans, då, med eller utan blommor i håret, så att säga. Alltså, där vi ser varandra.
Jag tror att efter värnplikten, så efter det, så vi har allt färre rum där olika socioekonomiska skikt kommer samman. Och jag menar, ju mera åtskils vi är, så desto mindre kan vi om varandra. Mm. Desto mindre förstår vi varandra. Och sen att liksom flytta ut all kommunikation ut på nätet. Jag menar, vi har ledande politiker till exempel i det här landet som har gjort det till en konstform att jävlas med varandra på Twitter. Och i samma veva kräver vi av ungdomarna att ni ska inte jävlas med varandra. Sen kan man ju jäklas sofistikerat i och för sig. Men det här, nu har ju det allmänna språkbruket i och med det att man kan från källa från anonymt skriva ut vad som helst. Så nu påverkar det ju liksom samhällsklimatet också.
Är ni rädda att vi går mot en sån situation som de till exempel har i Sverige, som ju ligger väldigt nära oss, och vi brukar ta efter vad som händer i Sverige. Där har de, vad är det nu, 22 eller 23 stycken, vad de kallar utsatta områden, dit inte myndigheterna kan gå in så där bara.
Jag tror inte att vi kommer att göra samma misstag som man har gjort i Sverige.
Du tror inte. Stefan, hur är det med dig? Ser du i Åbo att det håller på att bildas områden där? Det är farligare att vara.
No, hittills har det inte skett, och vi försöker vara medvetna om problematiken. Och, och hoppas att vi inte går dit. Samtidigt skulle jag vilja också utmana lite den här bilden av Sverige. Mm. Den målas just så där. Men jag skulle vilja också ställa frågan att är det verkligen så? Och är kanske sanningen möjligtvis lite mer mångfacetterad också där från Sveriges sätt så att säga? Att det här är en bild som liksom kastas i det här diskussionen i vårt land, och jag tycker att den aldrig utmanas. Att jag skulle gärna höra lite mer om hur livet verkligen är i Stockholms förorter. Men ja, vi kanske inte har tid med det nu.
Snabbt, jag var på arbetets vägnar, besökte jag Rinkeby och Husby här för 3 år sedan och hade som guider lokala ungdomsarbetare med irakisk och syrisk bakgrund. Och det var de berättat mig, så var nog nyheter som sagt och fenomen och företeelser som jag inte vill ha hit. Det här, jag tycker att vi ska fara dit på ort och ställe, studera de här grejerna och se och lära oss av kanske deras misstag så att vi kan göra saker och ting bättre här. Men det här,
men det förekommer ju som Stefan, det förekommer ju ändå i Sverige, om man följer med de medier, Sveriges media och sånt, områden där så att säga gäng har tagit över för de vill behärska narkotikahandeln så att säga. Och då tvingar de köpmän och sådana att hålla tyst och inte skvallra åt polisen till exempel. Så det förekommer ju nog också.
Ja, och det är väldigt, väldigt oroväckande. Och det här, jag får bara hoppas att vi inte kommer dit. Och jag vet inte, vad jag nu kan egentligen vädja till att vi skulle kunna göra här bättre. Kanske det gäller helt enkelt kommunikation och öppenhet. Mm. Att vi liksom drar åt samma håll så att säga. Både ungdomar och vuxna och myndigheter. Att vi har liksom en bild av hur vi vill att samhället ser ut. Det är kanske den vägen som vi kan fortsätta längs, som jag tycker att vi ganska väl också nu gör.
Ja, vi hörde ju här i nyheterna före slaget också att ni har någon ny drog nu i Åbo som är livsfarlig för ungdomar.
Det är under utredning nu vad det egentligen gäller, men tydligen någonting sånt.
Nu hinner vi inte mycket mer diskutera den här saken. Hoppas att alla har fått någonting nytt att tänka på i den här diskussionen. Jag tackar Michela Söderström, äldre konstapel.
Tack ska ni ha.
Och Christian Wenzel från stationens barn. Oskar Leitinen från krisjouren.
Ja, tack att jag fick komma.
Stefan Sundqvist från ordningspolisen i Åbo.
Tack så mycket.
Mitt namn är Hasse Sundqvist och imorgon är det igen slag efter 12, samma tid, samma kanal. Hej!